Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om du säger någonting igen.
Jag heter Parisa. Mm.
Tack. Då har vi allt vi behöver.
Ja, exakt.
Då klickar jag in resten.
Ja, perfekt.
Jag skulle just presentera dig, men istället hällde jag ut 3 deciliter kaffe i mitt knä. Jag har skrivit en liten presentation. Du kan ju bekräfta om den är rätt eller rätta mig och så får jag ta tillbaka allting.
Ja.
Parisa Khosravi är kommunikationschef för TikTok Nordics. Hon har tidigare bland annat varit head of content marketing på redovisnings- och juridikbyrån KPMG och head of brand och reputation på Google. Det är stora och fina titlar och nu är hon alltså kommunikationschef på världens hetaste sociala medieplattform. Och nu är hon här.
Ja.
Det här var ju baserat på din LinkedIn-sida. Inte så personlig som du märkte.
Det är ingen fara. Ja, men det är, it's true. Sen började jag min karriär på en PR-byrå. Och fick liksom testa på mellan PA, PR, Corpcom, lite allt möjligt. Och sen hittade jag vägen fram därifrån.
Till sociala medier då?
Ja, eller lite allt möjligt egentligen. Så jag hade bestämt mig ganska tidigt att jag ville jobba med kommunikation som påverkar människor på ett sätt och vis. Och då blir det lite svårt att navigera i början när man ska hitta liksom, vad är det man brinner för. Så är det liksom. Men sen hittade jag till TikTok och det känns som att det är helt rätt match faktiskt. Mm. Att det är liksom en blandning av kreativitet, underhållning, lite allt möjligt. Men även de seriösa frågorna också. Så att det känns som att man får allt på samma plats.
Mm. Jag har ju ett gäng frågor. Men vill du att vi tar avstamp i den här listan kanske?
Ja, det kan vi göra.
Du kan väl berätta. Vad är det för lista jag pratar om?
Åh nej, vänta. Vilken lista var det? Ja, men det var den förra veckan.
Ja, exakt.
Ja, precis. Ja, of course. Det var vår så trendrapport, årssummering så att säga. Där i princip spesade vi upp bland de största kontona i Sverige idag. Och även de mest virala videos. Så det var lite allt möjligt. Det är ju en ganska lång lista, många olika trender. Så jag vet inte vilken ände vi ska börja med.
Nej, men kan man dra några slutsatser om den här listan? Vad som finns i toppen och vad som trendar?
Ja, absolut. Man skulle kunna säga att det är 3 kategorier som trendar i Sverige. Och det var musik, mat och böcker. Just mat utmärkte vi oss internationellt också i Sverige. Just för att vi är så duktiga på det, vill jag ändå påstå. Att vi har många kreatörer som är extremt skickliga på att skapa matcontent. Och de har slagit igenom då internationellt och vissa har börjat släppa kokböcker och liknande som följd av det. Så det är ganska kul. Mm. Så man har sett till exempel Nutella-pizzan bli helt viral på TikTok. Och det var en kreatör som heter Alva Blomdahl som släppte en video när hon lagade en Nutella-pizza tillsammans med sin pojkvän. Och den blev ju gigantisk och spreds över hela jorden. Jag fick runt 35 miljoner visningar bara på den. Och det är ganska kul.
Det är sjukt.
Ja,
ja, men coolt. Och vad sa du mer? Böcker?
Böcker, ja. BookTok. Det vill jag påstå är världens största bokklubb just nu. BookTok som hashtag har över 93 miljarder visningar. Och det är ju gigantiskt, verkligen. Och det är personer från hela jorden som så här, tipsar om böcker, läsinspo, allt möjligt. Och även analyser och liksom olika tolkningar, allt möjligt finns där. Och sen har vi en svensk motsvarighet som heter Bokstället. Som ligger på cirka 17 miljoner visningar. Och det är ändå ganska mycket för den släpptes i juni-ish någonstans där. Så bara på några få månader så fick den ganska mycket momentum. Så det är kul att se. Mm. Sen musik också sticker vi ut. Flera av de mest virala låtarna kommer från svenska artister.
Just det, i världen.
Ja, precis. Ja. Och sen har vi också sett flera svenska artister slå igenom på TikTok. Så du kanske känner igen Bells låt som heter Missförstått. Mm. Den började på TikTok. Mm. Hon körde en liten challenge. Vi kallade det för att duetta en låt. Där hon fick sätta sina egna liksom, rader på en befintlig låt. Mm. Och den blev ju väldigt viral av den anledningen. Mm. Så det är häftigt att se att det verkligen finns en snöbollseffekt på plattformen. När man liksom slår igenom på TikTok så slår man igenom på andra plattformar också. Mm.
Mm, jättekult. Björn Holmgren är väl också ett sånt exempel?
Ja, han är fantastisk. Uh-huh. Och han är också väldigt personlig i sitt sätt på TikTok. Och vi har även sett gamla låtar få nytt liv i Sverige. Mm. Så Petter och Veronica Maggios låt Länge sedan blev också viral i våras. Mm.
Trots att den kom för länge sedan.
Från 11 år sedan typ. Något sånt. Ja, exakt. Det är det som gör det lite ironiskt.
Ja, det är väldigt coolt. Även Yung Leans låt var väl en gammal...
Ja, den var etta i världen på TikTok.
Och 11 år gammal typ.
Ja, det eller är helt galet.
Ja. Sjukt. Jag vet inte om du missförstått eller vilken typ av snedfylla du har fått. Jag är inte din vän, kalla inte mig bro. Jag ska inte mer hem, jag är inte din hot. Jag tänkte, det kom ju en annan lista lite tidigare i höstas. Den här maktbarometerns lista. Ni mäter ju olika saker, såklart. Men det bara slog mig att de överlappar inte varandra speciellt mycket. Har du någon tanke kring varför det är så?
Ja, jag tycker det är väldigt intressant. För det speglar ju lite grann vår uppfattning av vad plattformen står för. Mm. Och vad, den kreativiteten som finns där. Vi ser på TikTok till exempel så är det är vanliga människor som sticker ut. Mm. Och hittar sitt community så att säga. Och de personerna kommer i alla åldrar och former, allt möjligt. Och det finns ingen liksom standardmall för vad som gör en TikTok-influencer, så att säga.
Just det, för det som slog mig ändå i topplistan på de med flest följare är att de är ju inte liksom typiska influencers. Jag vet inte exakt hur det är, men det känns som att på Instagram är de största kontorna mer typiska influencers. Medan på TikTok kanske det inte är så.
Precis, och det är också på grund av att mycket av det som sker på plattformen är väldigt så här, intressebaserat. Så de personerna är hyfsat nischade på sitt liksom genre, så att säga. Så de blir ju extremt vassa i det innehållet de skapar. Och utifrån det bygger en ganska stor följarskara som består av alla möjliga typer, så att säga. Så att de ändå når ut med något som är så nischat är väldigt, väldigt spännande att se.
Ja, men det var kul att se den listan. Många roliga klipp där ju i toppen. Men om vi ska prata lite allmänt då, vad skulle du säga skiljer TikTok från andra plattformar med stående korta videos?
Jag skulle säga att det är nog användarupplevelsen och själva miljön på TikTok. På plattformen hyllar man ganska mycket kreativitet, den enskilda personen, att man är precis som man är, att det finns liksom inget sätt man måste vara jämfört med andra plattformar för att lyckas. Och det återspeglas i hur man tas emot, hur sitt innehåll sprider sig. Och den snöbollseffekten sånt innehåll faktiskt får. Vi ser ju ändå att det finns, jag nämnde lite innan, att det finns ingen så här standardmall. Och det stämmer ju till 100%. Mm. Att du kan vara precis som du är. Du behöver inte ha någon viss klädsel eller smink eller vad som helst. Eller prata på ett visst sätt för att lyckas. Mm. Utan kom som du är. Och det är det som jag tror att människor har längtat efter. Speciellt under pandemin. Att man har sökt sig till den här autenticiteten på plattformen. Det är nog därför TikTok sticker ut och har ändå varit väldigt framgångsrikt.
Men för det är ju slående ibland när man sitter och scrollar i mobilen så vet man inte riktigt vad man är. För många sociala plattformar har ju den här korta vertikala videos som du scrollar upp och ner för att gå fram och tillbaka på. Men TikTok är ju den som lyckas bäst.
Ja, precis. Och det är för att innehållet sprids ju bland de personer som är troligast intresserad av den typen av innehåll man lägger upp. Så att det är också en trygghet för den som skapar. Att man vet att när man har väl nischat sig så kommer det innehållet skickas vidare till flöden som faktiskt vill ta emot det innehållet. Så det tycker jag ändå är en liten reflektion av det.
Ja, som liksom influencer eller som en person som försöker nå ut på sociala medier så innebar ju TikTok att man kunde nå ut till andra än sina följare. Är det liksom algoritmen som gör det? Och i så fall, kan man säga någonting om tänket bakom den algoritmen?
Ja, det är en bra iakttagelse. Att det är inte följarskaran som avgör huruvida man lyckas på plattformen och huruvida innehållet lyckas, utan det är just nischen. Och kvaliteten på det innehåll som man lägger upp. Och man använder då följarskaran som ett slags testbädd nästan för innehållet. Så att man har sätt och vis identifierat, okej, den här gruppen av följare är intresserade av det här ämnet. Så vi testar på dem.
Och det är följarna man har?
Följarna man har. Och sen så sprider den sig vidare till personer som har liknande intressen. Mm. Så alla följare du har är inte 100% intresserade av samma grejer. Mm. Det är en mångfald av intressen där. Mm. Så därför kan man inte skjuta så brett heller. Och vara för fäst vid sitt följarantal.
Jag har ju inget jättestort konto, men jag har ändå märkt att de flesta av mina clips ses kanske till 5-10% av mina följare. Resten är liksom nya personer. Men är det då så att man testar på följarna, tas klippet emot väl där, då pushas det ut till nästa cirkel av människor som kan tänkas gilla liknande saker.
Ja, samtidigt så testas den på de personerna som är mest intresserade av det ämnet.
Ja.
Så den kommer nödvändigtvis inte testas på alla av dem, för alla är inte alltid intresserade av alla samma saker. Så det är lite så den börjar. Så det börjar litet och sen känner den efter. Okej, men de här personerna är intresserade av det här. Okej, men då testar vi på fler som är intresserade av det här ämnet. Mm. Och sen får det den här stora snöbollseffekten som du märker. Att det är fler utanför din följarskara som tar del av det innehållet.
Just det. Ja, häftigt. Jag fattar ju att man kan inte prata om tekniskt hur algoritmer funkar då. Men hur vet man vad ett klipp handlar om då?
Ja, det är ju maskininlärning och AI.
Ja.
Som är i grunden.
Ja.
Och det, så den kan identifiera och kategorisera det innehållet ganska snabbt.
Okej.
Okay. Jättespännande.
Ja, och då ser den att det är kanske humor eller musik eller...
Ja, exakt. Precis så.
Coolt. Ibland hör jag pratar med många influencers och jag pratar med folk som försöker nå ut och de blir lite ledsna för att man bygger upp. Man får många följare på TikTok och sen så märker man att, som du säger, det är inte säkert att de får ta del av ens innehåll. Så det påstås ibland att det är svårt att bygga community på TikTok. Har du någon kommentar till det?
Jag skulle nog säga att testa att vara ännu mer personlig. Och det innebär allt från att prata till kameran, man pratar till människan som tittar. Och sen även interagera med kommentarerna och de som skriver och liksom bygga upp en personlig relation till dina följare. Sen så finns det också ett annat flöde, så det finns två flöden. Det finns den här för dig-flödet som är det generella och sen finns det för de du följer. Och där kommer man med största sannolikhet dyka upp då bland sina följare. Det finns ändå två vägar att nå ut där.
Mm.
Men var personlig. Testa att vara ännu mer närvarande. Och till och med skapa video på kommentarerna. Så vi har sett till exempel när Veronica Maggio startade sitt konto. Mm. Så var det som fick henne att explodera. Att hon faktiskt svarade på frågor. Att folk frågade, hur tänkte du när du skrev den här låten?
Mm.
Och då svarade hon på den kommentaren och byggde upp ett community på det sättet. Så det finns olika sätt, olika vägar att ta.
Just det. Ja, men jätteintressant ju. Den här podden heter ju Så blir du fucking influencer. Jag försöker lista ut hur man gör.
Yes.
Om jag då vill växa och bli stor på TikTok, har du några råd?
Ja, jag skulle säga hitta din nisch.
Mm.
Och bli riktigt vass på den. För det är då du sticker ut i mängden. Var personlig, våga prata till kameran.
Mm.
Det är en tröskel för vissa att liksom börja prata inför kameran. Jag förstår det. Så är det även för mig.
Mm.
Men det är ett sätt att bygga en personlig anknytning. Så var personlig, nischa dig och våga testa dig fram. Mm. Och bli inte besviken om innehållet inte fungerar. För då kan du bara testa igen. Och hellre posta för mycket än för lite. Det är också ett tips vi brukar ge. Att kör hårt, fullt ut. Och sen se vad som flyger.
Mm. Ibland stöter jag på videos på TikTok med så här... gapiga amerikaner ofta som säger if you wanna grow on TikTok, post 4 times a day, use this sound, use this hashtag, bla bla bla. Alltså massa sådana konkreta tips. Finns det något i de råden som är riktigt?
Ja, alltså posta mer än för lite.
Mm.
Så hellre 3-5 post i veckan om inte fler. Så det stämmer nog. Och sen våga testa med hashtags också. Och haka på de trenderna du ser framför allt. Och det är där man kan också bli hyfsat viral. Att man tolkar en trend på sitt sätt utifrån sin nisch. Det finns någon sanning i det. Men man ska heller inte känna någon hets att vara på ett visst sätt på TikTok. För det är inte så du kommer lyckas. Utan du kommer lyckas för att du är du.
Mm.
Och det är det som kommer utmärka dig i mängden.
Men det här 3-5 per vecka som du nämnde nu i förbifarten. Var kommer den siffran ifrån?
Det är en allmän iakttagelse. Ja. Snarare än en absolut sanning att det är det som är tröskeln. Liksom. Mm. Men det är en bra bas. Speciellt när man kommer igång för att kunna hitta sin nisch också. Och sen ser man då vad det är som funkar.
Mm.
Och det kommer inte du veta om du bara postar en gång i veckan till exempel. Då vet du inte riktigt liksom, utfallet. Så du vill gärna AB-testa också lite om du kan.
Det här med trender då? Hur upptäcker man dem?
Det är liksom den magiska största frågan faktiskt. För att alla trender både uppstår på sitt sätt men också sprider sig liksom på sitt sätt. Det finns ingen standardmall för det heller. Men ett tips är att scrolla generellt. Det är oftast där man ser och snappar upp de här trenderna. Följ olika hashtags du är intresserad av för att se vad som trendar inom det området till exempel. Och även klicka dig till låtarna, musiken. För det är även många trender bygger vidare på en specifik sound som vi kallar det. Så det kan vara en låt, men det kan också vara något från en serie till exempel som man bara hittar ett nytt användningsområde för på plattformen. Så jag skulle nog säga det, att våga lek med ljud och utforska det och se vilket typ av innehåll, vilken typ av innehåll skapas på dem med det ljudet.
Mm.
Och sen även bara scrolla. För det finns ingen, allas flöden ser olika ut. Så det som blir en trend för dig kanske inte är samma trend för mig till exempel. Så att vi ser ju lite olika saker. Så det skulle nog säga. Ha kul. Scrolla och testa ljud.
Just det. Vi repeterar då. Jag scrollar och så märker jag att många gör den här grejen liksom. Då klickar jag på ljudet. Ser alla som har gjort det. Kanske får inspiration till en egen take på det. Då kommer min videos liksom relateras till de här andra och förhoppningsvis dras med i den snöbollen.
Ja, exakt så.
Mm, bra. Och hashtaggen då? Då söker man på en hashtag.
Ja, man kan söka på en hashtag, men ibland ser man också att vissa har taggat det själva i sina captions. Så det är ett sätt att hitta det också.
Då klickar jag på den och kommer in i en liknande vy liksom.
Exakt.
Mm, det är ju jättebra. För förr fanns det väl någon sån här, en startsida på TikTok typ, som var lite trending. Det finns ingen sån längre?
Nej, inte längre. Den har vi liksom itererat bort, så att säga. Vi är ju fortfarande en startup. Man glömmer det ibland. Att vi har bara funnits i 4 år ungefär.
Mm.
Och då trycktestar vi olika sätt, liksom, olika funktioner till exempel. Och då valde vi att den här har inte samma funktion längre. Mm. Och vi ville istället ersätta det med ett annat flöde. Och då fick man den här, de konton du följer flödet istället. Så att den är inte kvar tyvärr, men det finns andra sätt att upptäcka liknande grejer.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sen kom det ju hyfsat nyligen den här funktionen att man kan lägga ut stories. Hur ska jag använda stories?
Jag skulle säga att använd TikTok Now istället för stories.
Berätta.
den känns lite fräschare, to be honest. Men det är bara min personliga åsikt. Men jag skulle säga istället för att fokusera på de här kanske sidofunktionerna, om man ska precis komma igång med TikTok, så skulle jag rekommendera att fokusera på kärnan, och det är de här korta klippen som du laddar upp.
Mm.
I och för sig, du kan faktiskt posta 10-minuters klipp om du vill, så det finns ändå lite utrymme att leka med liksom innehållslängden, så att säga.
Mm.
Men jag skulle nog rekommendera att i första hand bli riktigt vass på det, och sen börja leka med de andra funktionerna och se hur du vill förhålla dig till dem. För det finns, som allt är tråkiga svaret, det finns ingen mall för det. Utan det är hur du vill bygga ditt varumärke på TikTok. Vill du vara mer fokuserad på TikTok Now eller Stories till exempel, så kan du vara det, absolut. Men det är de här korta klippen och flödet där man faktiskt slår igenom som mest.
Mm. Och TikTok Now, vad är det då?
Det är en slags en funktion där du kan ta en snapshot, så att säga, i stunden.
Ah.
Så att du får både en selfie och en bild på din omgivning som laddar upp där du är i den stunden. Så det är ganska ofiltrerat och snabbt och tillgängligt och sådär.
Just det. Ja, men vad bra. För ibland hör man, jag har ju varit i den här branschen ett tag, och då hör man från tid till annan att nu fokuserar Instagram på Reels. Nu är det Reels man ska göra. Ja, det kommer olika funktioner. Fokusera på dem, för plattformarna vill premiera de här funktionerna. Men det är ändå liksom flödet som är the deal på TikTok.
Ja, det är kärnan också. Ja. Och det är det som gör TikTok-upplevelsen unik. Att det är där de flesta befinner sig när de scrollar. Det är där på den där skärmen.
Ja.
Så det är nog därifrån det resonemanget kommer ifrån.
Skönt att slippa kasta sig på allt hela tiden.
Ja, exakt.
Sen kommer vi till det här med ekonomi. Hur tjänar TikTokare pengar?
Bra fråga. Vi har olika modeller för det och vi är fortfarande i en utvecklingsfas för att hitta exakt hur vi vill att våra intäktsmodeller ska se ut. Vi har en grej som heter Creator Next som är portalen så att säga för kreatörer att tjäna pengar på. Och där kan man till exempel koppla in gifting till exempel. Och det är när man får virtuella gåvor och det konverteras då till en intäkt. Sen har vi även en grej som heter Creator Solutions hos oss. Där vi som bolag hjälper varumärken matcha eller komma i kontakt med kreatörer som matchar deras varumärke och deras mission. Och sen har vi andra intäktsmodeller som vi håller på att testa på andra marknader. Men den finns inte, liksom, de finns inte i Sverige än. Vi har till exempel TikTok Pulse som är ett slags liksom, ja, men en ny intäktsmodell på TikTok och första av sitt slag där man på sätt och vis delar annonsintäkterna mellan kreatören och bolaget. Så det innebär att annonser då får placeras i nära anslutning till toppinnehåll på plattformen, så de topp 4%. Och där får man då som kreatör då en intäkt. Och det håller vi på att testa i USA i skrivande stund. Så att vi får se hur det fungerar och huruvida vi börjar rulla ut det eller utveckla det vidare.
Spännande.
Den är ganska spännande. Sen så finns det såklart samarbeten utanför plattformen som vi såklart rekommenderar. Och vi är gärna där och hjälper både bolag och kreatörer hitta till varandra. Och det brukar bli ganska roligt att se. För kreatörerna på TikTok är extremt skickliga på att tolka de här liksom samarbeten och de budskapen på sitt sätt. Det är en helt annan upplevelse i appen. Så oftast blir den typen av innehåll ganska populär på plattformen. För det känns inte störigt, om du förstår vad jag menar. Det känns som att det är en del av användarupplevelsen. Så det är rätt häftigt.
Ja, när man är van att göra branded content till exempel. Ibland vill man ju göra det väldigt putsat och fint liksom. Så att det känns som en reklamfilm. Det har ju varit idealet på Instagram. Men när man gör det på TikTok, det blir inte poppis.
Nej, precis. Och det som är så intressant ändå att nu har ju åtminstone flera varumärken anammat det här TikTok-känslan och förstår att man behöver vara en del av ekosystemet för att lyckas på plattformen. Och även annonserna behöver förhålla sig till de spelreglerna så att säga. Och de blir då riktigt bra och presterar väldigt bra.
Influencers har ju ofta många strängar på sin lyra, så att säga. De är kanske artister och influencers, eller skådespelare och influencers, eller företagare och influencers. Och jag har upplevt att det är lite svårt. Alltså man kan nå ut på TikTok med klipp som spelar efter TikToks regler liksom, där man jobbar med trender och sådär, eller med ljud. Men sen när man säger, lyssna på min nya låt, den finns på Spotify till exempel, då är det jättetrögt. Hur ska man tänka om man har flera liksom mål med sin plattform?
Det är en väldigt bra fråga. För jag kan förstå att man blir lite besviken när man ser att vissa videos kanske inte presterar lika bra som de andra som kanske är lite mer i linje med sin nisch. Och det avspeglar ändå lite grann den förväntan man har som TikTokare att det ska vara på ett visst sätt. Men samtidigt vill vi även uppmuntra då de personerna att utveckla sig ännu mer inom just den nischen som de kanske vill specialisera sig på ytterligare till exempel. För att den ska kunna hålla samma nivå som kvaliteten i den andra nischen till exempel. Så det kan vara ibland att faktiskt kanske det innehållet som är kanske lite mer musikfokuserat inte är lika bra som det andra innehållet. Det kan också bero på att annat innehåll inom den kategorin är lite starkare.
Just det.
Så där tipsar vi om att försöka vässa innehållet lite mer. Så att du kan ändå förhålla dig till det andra som finns i den kategorin. Som kanske har nischat sig på just den kategorin också.
Just det. Så om jag gör en slapp video där jag säger lyssna på min låt. Då konkurrerar den med liksom en fräck Veronica Maggio video till exempel då.
Typ så.
Just det. Men då kanske det finns, ja, antingen gör man som du sa såklart, att man gör det riktigt bra. Eller finns det någon idé att liksom ha flera konton?
Vi skulle nog säga att håll dig till ett konto. Och bli riktigt bra på de områden du vill fokusera på. Snarare än att du ska dela upp arbetet, så att säga. Korta svaret.
Ja, men det är ju bra. Då slipper man ju... Ja, men det är helt enkelt att man själv är för dålig då på det. Man...
Och det är inte enkelt heller. Du vet, så här, innehållet är riktigt bra på TikTok.
Ja.
Så att det är inte så konstigt att en nisch kanske är lite svårare för en att liksom, se in i jämfört med den som man redan är och fungerar i.
Ja, jag får lura på hur jag ska... Jag ska nå ut med det här. Okej, men lite tekniskt då. Jag gör sketcher. Och jag upplever att jag måste texta dem. Jag upplever att jag måste texta varenda ord i videon. Är det väl investerad tid?
Jag har svårt att säga faktiskt. Jag vet inte. Jag vet inte om den, hur mycket texten avgör huruvida den sprider sig. Jag tror att det är snarare en tillgänglighetsfråga. Att jag tycker principiellt det är bra att göra det. För då kan andra som kanske inte hör förstå vad som händer i videon. Så det är nog en bra idé av den anledningen. Och sen kan den också översättas då automatiskt i andra länder. För vi har ju släppt en sån typ av funktion för ett tag sedan. Där den kan översätta automatiskt textningen.
Okay.
Så att fler kan ta del och förstå det innehållet. Så det är, av den anledningen kan det vara intressant om du vill nå ut till andra marknader. Men då kan vi också tipsa om att köra på engelska. Om man vill sprida lite mer internationellt. Men om du vill fokusera på den svenska marknaden så är det nog bäst att hålla sig till svenska.
Eller varför jag tror att jag måste texta är dels för att jag tänker att ibland kollar folk utan ljud. Och att det kanske finns någon som, att den läser av texten och kan identifiera fler taggar på innehållet.
Ja,
liksom.
Så.
Men jag vet ju inte hur det funkar. Det här bara, jag chansar.
Jag skulle säga att de flesta tittar på TikTok med ljudet på. Mm. Det är en så viktig del av, en central del av användarupplevelsen. Mm. Och jag tror att textning är bra från ett tillgänglighetsperspektiv att ta det. Och sen så kan den såklart översättas automatiskt om den skulle sprida sig till andra marknader. Och det är ju det är positivt.
Det är jättebra. Men, och då är det den textningen som man gör via TikToks app, eller?
Ja, precis.
Mm. Så precis. Att om jag textar i datorn kommer inte den omfattas av det?
Nej, för den snappas inte upp på samma sätt. Men det måste jag dubbelkolla. Mm.
Det här blir ju väldigt konkret nu, men det är för att jag själv är nyfiken på det. För det tar lång tid för mig att texta.
Ja, jag fattar.
Men en till fråga om just textning. Kan vi se fram emot autotextning på svenska?
Jag har inget datum för när vi kommer lansera den lokalt, men det är på G.
Okej, vad kul. Okej, en liknande fråga då. TikTok har ju en väldigt, numera väldigt bra videoredigeringsfunktion. Av gammal vana så redigerar jag gärna på datorn. Blir jag liksom på något sätt straffad för det?
Nej, absolut inte.
Finns inget sånt?
Nej. Det är innehållet som räknas. Ja. Så det är inte om du klippte det i appen eller inte.
Nej.
Utan det är videon i sig.
Mm. Skönt att höra.
Jag tycker att du ska jättegärna använda ljudet som finns i plattformen till exempel. Och hitta andra sätt att få med det på ett naturligt sätt. Men du straffas absolut inte för att du redigerar på en annan plattform.
Du måste ju ha kontakt med många kreatörer, förstår jag. Och folk som jobbar med plattformen på olika sätt. Har du snappat upp några hacks som folk använder sig av för att orka vara mer produktiva? Eller att hålla i längden? Eller få en idé att räcka till flera klipp? Något åt det hållet.
Jag tror att alla har lite så olika förhållningssätt till hur de hinner med. Det finns en kreatör till exempel som är juriststudent. Hon heter Jasmin Darban. Och hon fokuserar sitt innehåll på BookTok. Och hennes sätt att få det att fungera i vardagen är att köra på de tiderna hon inte pluggar. Mm. Att, liksom, att hon använder den tiden utanför plugget för att kunna prioritera sitt innehåll. Och det är hennes sätt att kunna få in det i vardagen. Så, så att hon ändå förhåller sig till TikTokandet som någon hobby till exempel. Men det har lyckats jättebra för henne. Hon skapar jätteroligt och spännande BookTok-innehåll. Jag vet inte, det är lite svårt för mig att säga. För att jag är inte så nära kreatörerna att kunna... Den frågan har jag inte ställt dem faktiskt. Om de har några hacks och tricks och tips.
Mm.
Utan det har blivit ganska... Alla kör lite på sitt sätt. De är så nischade i sina områden. Så vissa behöver vara lite mer fokuserade till, alltså förhålla sig till köket och ljussättningen för att kunna laga maten på ett visst sätt så att det fungerar för dem och får in det i vardagen.
Mm.
Vissa skapar innehåll samtidigt som de sminkar sig. Så de berättar liksom en berättelse under tiden de sminkar sig och gör sig redo för dagen. Så alla har liksom lite olika sätt att få in innehållsskapandet i vardagen. Men de flesta postar ganska ofta ändå att det blir 3-5 som jag var inne på lite innan. Och sen får många av dem också lite vägledning av oss. Vi har ett team som jobbar dedikerat för att hjälpa kreatören hitta sin nisch men också komma igång på plattformen. Så vi är ett gäng som är väldigt nära kreatörerna på det sättet och hjälper dem på traven. Så det är lite unikt och vi gärna vårdar det communityt vi har och hjälper gärna dem på traven på det sättet och öppnar dörrar. Så vi är väldigt nära kreatörerna på det sättet. Så det finns alltid vägar att få lite extra hjälp om man skulle behöva det om man kommer igång med sitt TikTokande.
Ja, men okej. Så helt enkelt att försöka hitta rätta tillfällen i vardagen när man kanske kan få lite synergieffekter då. Om jag ändå ska sminka mig eller kamma mig så kan jag filma det.
Ja, lite så. Och det är också för att det blir så personligt. Mm, och rått på något sätt. Det är så ofiltrerat att bara liksom vara sig själv och berätta någon rolig berättelse samtidigt som att man gör något annat. Men också mycket modeinnehåll skapas på det sättet. Den här get ready with me hashtaggen till exempel. Så är det att man följer en person, gör sig redo för dagen liksom, på olika sätt. Och vilka kläder de väljer och hur de matchar. Så det går att hitta sitt sätt att skapa innehåll som fungerar för en själv. Beroende på den nischen också man fokuserar på.
Just det. Det är ju tankeväckande ändå. Det kan man absolut hitta sätt i sin egen vardag. Där det här kan bli kul att titta på.
Ja, och sen så man ska inte glömma att det finns nördar i alla subkulturer så att säga, som tycker det är jätteintressant att följa vissa väldigt tekniska grejer. Så till exempel om man är frisör så finns det jättemycket innehåll som bara visar hur man ska klippa en viss frisyr på ett specifikt sätt från salongen. Och det är inte så här superpolerat innehåll heller, utan det är en person som sitter där och man klipper. Liksom. Så att det behöver inte alltid vara så polerat och förhåller sig till jag vet inte, någon specifik produktion eller sådär. Utan det kan vara något som man ställer bara fram kameran och visar någonting som man är intresserad av. Och då kan man nå ut till personer som också är lika intresserade av det ämnet.
Inspirerande. Jag måste titta vad jag har hemma.
Ja, exakt.
Eller vad jag är intresserad av.
Men det finns allt möjligt för kaffe. Det finns för liksom hur man klipper palettblad och liksom alla möjliga grejer. Då blir det ganska personligt och naturligt för den personen. Så det som kanske känns naturligt för dig att göra i din vardag kanske är jätteintressant för någon annan att ta del av. För de är också lika intresserade. Och då blir det bara en sån här naturligt innehållsskapande av det.
De senaste åren så känns det som att olika sociala medieplattformar har tittat på TikTok och försökt göra vad ni gör. Men vad händer sen? Vad vill TikTok göra? Om inte någon att titta på.
Ja, precis. Ja, vi tittar jättemycket på vad som händer i plattformen. Mm. Och vad folk gillar och går igång på. Och utvecklar appen utifrån det. Det finns ingen specifik roadmap som jag kan dela med mig av. Att det här är nästa stora lansering i appen än. Men det är mycket som händer. Och vi har som sagt bara funnits i 4 år och hunnit med ganska mycket. Vi kommer till exempel, eller det här gör vi redan nu. Vi fokuserar jättemycket på trygghetsinställningar och säkerhetsinställningar. Nu i år släppte vi ganska många verktyg och funktioner i appen för att just skapa en så trygg användarupplevelse som möjligt. Och skärmtidsinställningar där du kan få en notis när det kanske är dags att göra något annat. Mm. Eller även om du vill filtrera bort innehåll från ett flöde som du kanske inte vill ta del av, så kan du göra det där du liksom spesar olika ord och hashtags som du gärna vill få bort från ditt flöde. Så vi har fokuserat väldigt mycket på att bygga liksom en helhetsupplevelse som är så trygg som möjligt, men också ger dig utrymme att utforska plattformen på dina premisser. Så vi fortsätter bygga med säkerhet och trygghet som fokus och sen samtidigt iterera användarupplevelsen så att den blir så bra som möjligt. Så det är bara liksom, det återstår att se exakt vad som händer nästa år.
Spännande. Verkligen. Vad som helst kan hända.
Ja, lite så.
Men då är det svårt att sia om framtiden såklart. Men vad tror du om den här listan eller rapporten nästa år? Kan du spå någonting eller är det helt spåkuleläge liksom?
Ja, men lite så. För även när man tittar på listan i år så är det också, det finns ingen röd tråd vill jag nästan säga. Nej. Att alla är så unika på sitt sätt och har slagit igenom på alla möjliga sätt och vis. Liksom, i år blev vi alla lite så här glatt överraskade över Corn Kid. Du har säkert lyssnat på. Den blev gigantisk, helt viral. Liksom. Jag tror det var 87 miljoner visningar, något sånt, på bara den videon. Och sen har man sett en snöbollseffekt av den videon där man sett både varumärken och människor gör sina egna tolkningar av den. Och den bara så här spred som en löpeld på plattformen. Och det är ingen som hade kunnat förutse att Corn Kid hade blivit en grej det här året. Så det är lite svårt att sia framtiden på det sättet. Men jag tror absolut att vi kommer se ännu mer kreativitet som når ut i större utsträckning. För det man har sett ändå är att de trenderna som uppstår på TikTok ändå manifesteras ut i verkliga världen på olika sätt. Och även når ut till andra plattformar. Så att man ser den här ganska tydliga, hur man ska kalla det, att populärkultur skapas numera på TikTok.
Just det.
Och det tror jag man kommer se mycket mer av nästa år. Och att det kommer slå igenom ännu större och ännu mer. Ja, det är nog så jag skulle säga. Det är ju, vi får se vad som händer nästa år helt enkelt.
Spännande. Jag tänker också på målgruppen. För det finns nog bland många äldre en fördom om att det är barn som använder TikTok. Kan man säga någonting om vilka använder plattformen och vilka liksom kommer under nästa år? Kommer det bli många äldre användare? Finns det några prognoser kring det?
Ja, generellt så skulle man kunna säga att vi växer som mest bland de äldre åldersgrupperna. Mm. Och det ser man också återspeglas i innehållet på plattformen. Att det är fler och fler i alla åldrar som postar och att det är liksom lärare till exempel. Ja. Så man ser en tydlig trend även i innehåll som skapas i plattformen att fler åldrar finns representerade på olika sätt. Så det är allt från föräldrar till lärare till äldre damer och herrar som postar sitt innehåll på sitt sätt. Så att det växer, så att det knakar, vill jag ändå påstå. och det återstår att se exakt vilken målgrupp som kommer sticka iväg som mest nästa år. Mm. Men plattformen ser absolut annorlunda ut än vad den gjorde för 1-2 år sedan, bara då. När man såg ju när TikTok ändå köpte upp Musical.ly och blev TikTok, att det var mycket mer dans och musik på den tiden. Mm. Men nu har plattformen blivit något helt.
Ja, verkligen. Okej, okay, men finns det en överrepresentation av unga och barn i dagsläget?
Jag får inte gå in i så mycket detaljer faktiskt. Okay. Jag skulle nog säga att det finns en fördom absolut att plattformen är yngre än vad den är.
Okej, okay, ja.
Det är så lite mystiskt. Ja. Men, ja.
Så fördomen är lite fel.
Och det är som sagt, man ser det när man börjar scrolla i i sitt flöde att du kommer få innehåll som du är intresserad av. Mm. Så att om du inte är intresserad av dans så är inte det du kommer få se på plattformen på det sättet. Så fort du har liksom, appen har lärt känna dig så kommer du se det du är intresserad av helt enkelt. Så att din användarupplevelse ser helt annorlunda ut från min. Jag får konspirationsteorier och rescue videos liksom, och du kanske får något helt annat. Ja. Och det är inte direkt, jag får inte mycket dans i mitt flöde till exempel. Även om jag kanske tycker om dans så är det inte det jag vill titta på. För mig har TikTok blivit min Netflix så att säga. Jag sitter och streamar TikTok på kvällen istället för kanske en serie.
Finns det någonting som du trodde jag skulle fråga om som inte kommit in på? Ett outforskat område som är särskilt spännande eller så?
Nej, inte något så super. För vi har pratat om trender, vi har pratat om hur man kommer igång och liksom vad man ska tänka på. Det var svårt. Jag tror det känns som att vi har täckt det mesta. Kanske en grej, så kanske en fördom snarare. Vi var lite inne på det tidigare om huruvida man blir straffad för olika saker. Mm. Och jag vill ändå förtydliga att man blir inte straffad för det man postar. Utan man ska vara sig själv och vara inte rädd för att uttrycka det på ditt sätt. Utan det finns liksom ingen som sitter och liksom granskar ditt innehåll på det sättet och tänker huruvida den får spridas eller inte.
Nej.
Utan vi har våra community guidelines heter det, som är våra holy grails så att säga, om vad som får postas och inte på plattformen och vad vi tillåter och inte.
Mm.
Och viss typ av innehåll som är lite mer grafiskt kanske är inte tillåtet på för dig flödet. Det kan vara till exempel innehåll som kan vara lite på gränsen. Till exempel vissa extrema sporter visar vi inte i för dig flödet. För det kan ändå misstolkas eller jag vet inte. Vi vill inte försköna farliga handlingar. Mm. Även när det utförs av proffs såklart. Och vi har disclaimers och så vidare. Men det finns en liksom tröskel där. Mm.
Men då pratar vi om kanske våldsamma och riskfyllda saker och
ja, lite så faktiskt. Ja. Så liksom till exempel så under det är fortfarande pågående kriget i Ukraina till exempel. Så visst innehåll till exempel som är lite mer grafiskt visas inte i för dig flödet men det finns sökbart till exempel. Och på hos de kontorna som postar det. Så att shadowbanning är inte en grej, helt enkelt. Det är lite det jag försöker komma fram till. Att det sker inte på det sättet, utan ibland, och det här är också lite dramatiskt kanske för vissa, eller så tar de det jättepersonligt.
Ja.
Ibland är bara innehållet som har postats inte så jättebra. Och det är bara därför den inte har spridits. Det är inte för att någon har blockerat det från flödet.
Intressant, för det är ju, det hör man ju. Folk hävdar att de är shadowbanned.
Ja, och ibland är det bara det. Mm. Det är att det är liksom innehållet är inte lika vass som resten.
Mm.
Inget mer med det. Det är inget dramatiskt. Liksom.
Jag kommer att tänka på också, för många som är influencers då, de skaffade ju TikTok sist i kön av appar de använder. Liksom. Och då är det ju många som försöker länka från TikTok till exempel ett YouTube-klipp eller sådär. Men upplever att det funkar dåligt. Men det är det samma mekanik där då, bara att det är inte ett bra innehåll för TikTok att visa en halv sketch.
Ja, snarare det, precis, skulle man säga, det som sker där, än att det handlar om vad du gör så att säga. Utan det är bara, det är väl extremt innehållsfokuserat. Och det är så det man ska ha med sig när man postar och ska analysera huruvida något presterade bra eller inte.
För folk spekulerar ju så mycket och det är att ja, de gillar inte att jag länkar till en annan plattform. Det här kommer de aldrig premiera och så vidare.
Jag kan förstå det också. Men ett tips generellt är att fokusera på att bli riktigt vass på den plattformen du är på. Mm. Oavsett vilken plattform du är på. Ja, de är länkade på vissa sätt generellt. Man bygger sitt varumärke över flera plattformar säkert. Mm. Men ett generellt tips är att bli riktigt vass på den plattformen du vill fokusera på. Mm. Det är mitt tips.
Mm, jättebra. En sista fråga som vi pratade om lite off mic ju. Vad skulle du säga kännetecknar klipp som går bra? Alltså det var ju ingen som kunde förutspå att en tjej som gör en pizza med Nutella på, att det skulle bli viralt. Eller två handbollskillar i Kristianstad som leker med klister, att de skulle bli de mest virala. Men det måste ju finnas någonting, någon minsta gemensamma nämnare bland de här klippen.
Jag skulle nog säga att det är att de väcker känslor på ett sätt. Oavsett vilken känsla så framkallar det en reaktion. Och samtidigt skadar inte det att försöka bygga en igenkänningsfaktor i det man skapar. Så att man kan relatera till det man tittar på sitt sätt. Så att, ja, jag skulle säga att de väcker känslor. Mycket humor ibland som också funkar rätt bra. De är kreativa med ljud. Det är också någonting som sticker ut. Och ljud är så centralt i hela TikTok-upplevelsen. Så det är en liten kombo där. Sen så är det inte alltid så språkligt bundet innehåll som sprider sig över liksom gränserna. Men i Sverige så det som funkar riktigt bra är när man faktiskt pratar i sin video. Mm. Så det beror lite på vad sitt fokus är på det sättet.
Just det. Men vilka känslor ska man väcka då?
Ja, alltså för mig är det typ så här, jag blir nästan lite för personlig om så här, mina rescue-videos. Ja. Men det framkallar en reaktion för att jag älskar djur och vill gärna att de mår bra. Och då om jag ser en rescue-video så blir jag liksom ledsen först. Men sen blir jag jätteglad för att man har ändå räddat djuret. Så det kan vara lite vad som helst och det är så individuellt. Men skratt är också jätteviktigt. Att man blir glad av det innehållet som man ser. Och det är en stor del av TikTok är liksom positivitet. Och det brukar många beskriva är en del av den här TikTok-viben som vi brukar ofta prata om. Och det är att det är väldigt positivt och glatt och underhållande. Och det är det som får bra spridning på plattformen. Positivitet. Oftast är den här gemensamma nämnaren positivitet och det är väldigt kreativt. Ibland lite udda, som med Corn Kid. Det var ju hur gulligt som helst när han pratade om majs och sen blev det något helt annat. Ja. Liksom. Ja. Så att det är... Ska nog säga att det är de bitarna.
Jättebra ju. Då ska jag gå ut och hitta min egen Corn Kid.
Exakt, precis. Det var så gulligt. Jag pratar om majs. Ja. Liksom, det värmer. Och sen är det bara hur roligt som helst att någon tolkade det till en låt. Som bara, det är väldigt crazy.
Tänk att känna för någonting som han känner för majs.
Ja, det är livet. Ja.
Ja, men jätteintressant. Jag kommer inte på någon mer fråga. Jag vill ju ställa fler, men jag vet inte vad.
Det beror på vad man vill. Alltså, vad har folk varit intresserade av från tidigare? Har du haft några så här frågor som har liksom följt med eller i kommentarer eller något sånt?
Det är väl de här frågorna om hur algoritmer funkar. Spelar det någon roll om jag är inne och kommenterar, uppdaterar hela tiden? Folk vill ju hitta genvägar till att lyckas. Jag fattar ju, ett bra innehåll kommer att bli stort oavsett. Men det är väl om det finns något sätt att få ett halvbra innehåll att bli stort.
Alltså. Ja, precis. Det är det som är det svåra kanske. Ja. Att, ja, det kan bli halvstort då också, om du förstår vad jag menar. Det jag tycker är väldigt betryggande när man är ny på TikTok är att följarskaran är inte lika viktig som innehållet i sig. Så att man behöver inte vara orolig över att man inte har fått en viss följarskara inom en viss tid. För det är inte det som kommer avgöra huruvida ditt innehåll fungerar och presterar bra. Så det kan vara lite betryggande när man startar och kommer igång att man blir inte så fixerad över just följarantalet.
Just det. Okej då. Men med risk för att du igen kommer svara att innehållet är det som spelar roll. Men spelar följarantalet roll för någonting? Alltså är det en indikation på hur många som bör se klippet? Eller sådär?
Ja, jag skulle nog säga att det är snarare en indikation på hur många gillar det innehållet du fokuserar på och din nisch. Men även den gruppen är ju helt, alltså det är ju massa olika personligheter, massa olika intresseområden. Så att en person är kanske intresserad till 10% av den nischen som du fokuserar på, medan en annan 100% devoted till det contentet. På det sättet använder man ändå, som jag var inne på lite innan, att det blir liksom en testbädd för ditt innehåll i första hand. Mm. Och det är ju ändå förmånligt att man har byggt upp en så pass stor grupp som ändå representerar många olika intresseområden. För då vet algoritmen, okej, det här är det som brukar fungera i liksom andra flöden och hos andra personer med andra intressen och sådär. Jag vet att det är lite frustrerande när man har blivit så van vid att det är liksom så här följarantal som avgör huruvida något presterar. Så det är ändå en liten sån här, jag vet inte, en övergångsfas när man kommer igång med TikTok.
Ja.
Då blir det också, jag vill säga, ganska roligt när man inser att det inte är så, att man inte är fäst vid det, utan man får gilla markeringar för att folk tycker det man gör är kul.
Mm.
Inte för att man redan har en stor följarskara.
Det är lite mer rättvist på ett sätt, ja.
Jag tror det, och det är därför vi kan säga typ häromveckan så slog en norsk lärare igenom på TikTok, till exempel.
Mm.
Och folk i Frankrike och Tyskland kommenterade att de vill ha en lärare precis som han, för de skojar till det i klassrummet, liksom sådana grejer. Och han hade ingen följarskara överhuvudtaget. Han bara postade en video tillsammans med sin klass, och sen blev han jättestor på plattformen och har skrivits om i media och allt möjligt. Ja, men det är kul att man, vem som helst verkligen kan bli stor på plattformen.
Jag tänker ändå så här, på de som arbetar så att säga som influencers, säg att man har 200 000 följare på TikTok, då är det nog ganska vanligt att man får 150-200 000 visningar på ett klipp, liksom erfarenhetsmässigt. Men om man har 4 följare, min mamma och pappa och någon äldre släkting liksom, då kommer jag ju sällan få dem, även om jag gör bra grejer. Eller är det samma, är det bara innehållset?
Ja, alltså de kan bli lika stora på TikTok om de vill och är intresserade av det och vill leka med innehåll på det sättet och hitta sin nisch. Det tror jag absolut. Och det är det som gör det lite speciellt också, att man kan börja från noll och bli ganska stor hyfsat snabbt. Plattformen. Så lite mer demokratiserande nästan på ett sätt.
Ja, så då din analys är att influencers med många följare på TikTok, att de regelbundet får många följare är för att de gör ett innehåll som är rätt för TikTok, mer än att de har många följare.
Jag tror att det är lite mer innehållsfokuserat, att de är så skickliga på sin nisch, att det är det som bygger det communityt runt deras nisch. Så den är inte, följarskalan är inte obetydlig. Liksom. Den fortfarande representerar att folk är intresserade av att ta del i det innehållet du skapar.
Ja.
Men man ska inte vara så fäst vid det när man själv innehållsskapar.
Bra.
Ja, det är intressant. Nej, men det är mycket som händer på plattformen nu.
Ja.
Man ser ju att folk hittar sin plats och sitt community på sitt sätt. Och det är lite befriande på sätt och vis. Att det finns ingen mall. Du behöver inte se ut på ett visst sätt för att lyckas på TikTok. Och du behöver inte prata på ett visst sätt. Du kan bara vara dig själv.
Mm.
Ja, men det känns lite nytt i hela den här, det underhållningslandskapet så att säga. Att det finns andra sätt att förhålla sig till innehåll.
Mm, verkligen, och det är ju det som är det fräscha med det på något sätt. Men också då lite frustrerande på vissa sätt. När man är van att det ska vara en viss logik liksom.
Precis så, det är en learning curve så att säga. Mm. Men uppenbarligen så är det många som tycker om det.
Mm.
You know? Vi har över 1 miljard användare globalt.
Mm, det är
sjukt. Vi växer. Det står ju ändå för någonting.
Absolut. Ja. Ja, häftigt. Jätteintressant.
Jag hoppas det.
Ja,
vad kul.
Ja, stort tack att du ville komma och svara på frågor.
Tack själv. Tack för att jag vill komma.
Jag brukar fråga folk som har konton och sådär om man vill följa gästen. Men finns det någonting du vill peka till eller rekommendera i allmänhet?
Jag är mest aktiv på min Instagram faktiskt.
Ja.
Och jag har ett så pinsamt namn.
Ja.
Fishnet Bill.
Fishnet Bill.
Ja, alltså, jag skapade den när jag var 15 och bara har inte ändrat på det. Och det känns som att folk minns den. Det är bra. Men det är mitt konto på Insta om man vill följa mig.
Ja.
Och sen kan man bara höra av sig om man har frågor. Eller om man är en upcoming influencer som behöver lite hjälp eller vill utforska TikTok. Så hör av sig.
Kul. Sök på Fishnet Bill. Så får ni alla råd ni behöver.
Exakt.
Underbart. Tack igen.
Tack själv.
Ha det fint.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.